was up?
Dogmatics. 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 Dogmatics.
Jag hade ingen bra usp här idag, men välkommen till Dålig liturgi dödar, gänget som sätter dagen i dogmen. Bujakanda.
Bujakanda, vi är tillbaks.
Ja, det är rent praktiskt det vi gör, alltså att, ja. Att så här, det sänds igen, så att säga.
Ja, precis.
Jag är inte tillbaka, kan man säga.
Nej.
Jag är extremt ur form. Hur har du det med Jesus, Kristoffer Lindgren?
Jo, men jag har det ganska bra med Jesus, tycker jag.
Vi har inte tagit den frågan riktigt på allvar på sistone, så jag tänkte, vi gör det.
Det är dags att göra det nu, liksom. Ja. Jo, men det är ganska bra med Jesus. Jesus är ju alltid närvarande i mitt liv. På lite olika sätt. Så att, men jag skulle nog säga att det är ganska bra. Det är gött att det är advent, tycker jag.
Mm.
När vi spelar in detta så är det första måndagen i advent.
Mm.
Och jag gillar ju att de små och stora fastan.
Har du syndat den här gången och berättat hur du fastar? Som du fick ju lite kritik för detta.
Ja, just det.
Så uttalade du om fastan här i våras,
just det.
Tror jag.
Just det.
Och så blev det
uttalade så... kanske är starkt, men jag fick en fråga ifrån dagen.
Nej, du höll en presskonferens och så var dagen där. Det är... Jag tänkte bara berätta vad jag fastar från till alla som lyssnar. Jag har ringt Dagen, SR och
Världen
SVT.
Idag var det. Ja, nej, det har jag inte gjort.
Nej, nej. Jag tycker att den här, alla mina fastor blir nästan alltid en sån liten så här havskonstruktion. Shit, är det fasta nu?
Ja,
men adventsfastan än mer än andra.
I år blev det lite så för mig också faktiskt. Mm. Det störiga är att man sitter där på lördagskvällen liksom.
Mm.
Och bara, nej men det behövs inte. jag kommer ihåg vad det är jag ska fasta ifrån.
Mm.
Jag behöver inte skriva ner det, jag behöver inte fundera igenom så jättemycket. Det jag kommer ihåg det. Mm. Mm. Och det blir alltid så himla slarvigt.
Det blir det.
Ja. Men jag tänker att det är väl tanken som räknas ändå.
Ja, det är väl det.
Tanken som räknas. Ja, hur är det med Jesus? Hur har du det med Jesus, Tobias?
Jo, jag...
arbetssökande präst och pappaledig.
Jag vet inte om jag sa det i podden senast, men det var ju någon gång här jag började göra lite examen igen. Kör examen efter förra avsnitt. Någon mini-examen. Sådär. Men alltså, det har inte gått bra. Jag glömmer av det. Hela tiden.
Ja.
Så vi sover så dåligt just nu, många av oss i familjen. Och väldigt mycket av rutiner har fallit liksom. Så att just nu så är det, vi går på nåden.
Ja.
Vi är lutheraner väldigt mycket just nu.
Ni syndar på nåden.
Ja, precis.
Ja, gött.
Så är det. Jag har en Tobias tipsa, som egentligen är en Markus tipsar. Jag tänkte bara, vi bränner av den med en gång.
Ja, absolut.
Den låter så här. Han tipsar någon om att sätta sin favoritpratpodd på halva hastigheten när man lyssnar. För då låter det som att alla är skitpackade. Ja. Så här låter det till exempel förra avsnittet.
Kan jag börja med att reda upp en sak? Det cirkulerar nämligen en post ifrån biskopen i Göteborg med en bild på där det stod Olle Abrahamsson.
Jo då, det gör det.
Det stämmer det eller blir det något knas där?
Nej, det stämmer att hon skrev så.
Ja. Just det. Men var det lite så här familjärt? Det kära Olle, liksom hon gav ett nickname liksom.
Tänker att ni kanske ska bjuda in.
Alltså, det är så här, först kommer du där. Men det låter lite packad liksom. Och sen kom Olof som bara, han låter packad. Och sen kommer jag och jag låter så fruktansvärt. Så fruktansvärt packad.
Ja, det gör det faktiskt. Ja. Det är en mycket bra Tobias. Jag ska säga en av de bättre Tobias tips här skulle jag säga.
Ja, ja, och det är ju inte ens mitt tips då. Men
så. Nej, precis. Ett snott tips.
Vad har Alanis Morissette med dagens avsnitt att göra?
Isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. Mm. Jag vet inte. Berätta.
Nej. Vi fick en fråga.
Ja.
Vi får ju frågor ibland. Vi har samlat in två frågor till dagens avsnitt.
Vi har fått jättemånga fler frågor, ska vi bara säga till er lyssnare. Vi har läst
det finns också
frågorna.
Andra frågor.
Ja. Det finns också andra frågor. Vissa av de frågorna är väldigt stora frågor, typ vad händer när man dör eller hamnar man i, hur varmt är det i helvetet? Vi ska ta dem, så det har ni inte glömt era frågor. Mm. Det är bara att vi ska göra lite om, ha lite tid att göra något vettigt om dem istället för att bara bränna av dem lite snabbt i något halvt
avsnitt. Så då bränner vi av två frågor. Så.
Men här har vi två frågor vi faktiskt kan ta snabbt.
Och den ena av dem handlar om kyrkans dogmer.
Ja.
Ja, och Alanis Morissette var ju med i filmen Dogma för många år sedan. Den här komedin, har du sett den?
Ja, tyvärr.
Ja, jag tycker det är en riktigt bra film.
Ja, vad kul att
alltså,
du tycker det.
Jag älskar Dogma.
Jag gillar ju den här Konstantin.
Nej, den är riktigt dålig. Den är riktigt dålig.
Fast den är inte bättre än min favoritfilm, Van Helsing.
En varulv glider över ett tak. Taket tar eld som en Hollywoodproduktion. Det är en Hollywoodproduktion. Men det är bara... Ja, ett annan gång i Van Helsing så svingar... Jag hatar Van Helsing. Så svingar sig Frankensteins monster från en höjd ner till ett ställe. Och sen svingar han sig tillbaka upp lika enkelt. Som att, liksom, det är som att de... Alltså det finns ingen... Ja, alltså jag är ju helt okej med fantastiska filmer och fantasy och sånt där liksom. Men det får på något sätt bara funka i sin egen värld. Liksom.
Nej, behöver inte. I alla fall... Berätta mer om Dogma.
Ja, men filmen är ju...
inte det med Matt Damon och Assface, vad han heter, som spelade Batman?
Ja, men Ben Affleck.
Ben Affleck. Mm.
Precis. Jo, de spelar ju änglar då, fallna änglar. Som på grund av att katolska kyrkan, de är ju egentligen, om man ska prata dogm då, det kommer vi in på sen, det är lite svårt eftersom olika kyrkor tänker olika kring det här med dogmer, men om vi liksom tar det här med katolska kyrkan, och de har ju väldigt tydliga dogmer, några stycken. Mindre, färre än man tror kanske, men i alla fall, och då lanserar i ett sorts försök att liksom få fler medlemmar.
Ja, just det.
Så lanserar de en ny dogm som liksom blir ett slags loophole. Och jag ska inte berätta mer än så. Men de här fallna änglarna ser sin chans att inte att liksom lura systemet.
Gud förbjuder att du spoilar så här en 25 år gammal film. Det
Nu efter det här kommer folk leta upp den. Den är riktigt, det är min andra Tobias tips här.
Okay.
Och Alanis Morissette spelar ju en fantastisk roll i denna film.
Ja.
Mm. Ja. Någon det. Ska vi börja i dogmen eller ska vi börja i förbönen eller bönen?
Det är alltid bra att börja bönen.
Mm. Det gör vi. Mm. Vi har fått den här frågan. Mm. Jag parafraserar lite som The Message, va. Mm. Yo. Det finns häftigast... Nej, så ska jag vänta. Jag har en fråga kring församlingsbönen i gudstjänsten. Det är en del av gudstjänsten som jag tycker är lite svår. Hur tänker ni? Både musiken och predikan kan lättare diskuteras om vad som funkar för vår gemensamma gudstjänst. Men församlingsbönen blir liksom lite mer spretig, eller? Ja, några tankar från lekman i en baptistförsamling i Norrland.
Ja.
Jag vet ju inte riktigt vad det är han frågar efter. Men jag antar att han menar ungefär så här. Eller så här tolkar jag den. Alltså, när vi ber tillsammans och alla i församlingen får med och be liksom, högt. Så kan det bli lite spretigare inslag, så att säga. Det kan spreta lite. med bidragen så att säga, både teologiskt och etiskt och liturgiskt vettigt och så vidare. Hur, har vi, tänker vi någonting kring det där?
Ja. Alltså, jag ska börja med att säga så här. Det var länge sedan jag firade söndagsgudstjänst eller söndagsmässa i församling där det var en naturlig del, man praktiserade det. Liksom.
Mm.
Men det sker ju på andra samlingar som jag är på lite nu och då. Jag känner ju igen problematiken att det kan spreta lite och bli lite mer eller mindre bra, så kan man väl säga.
Kan man ju säga. I Oikos när vi firade våran veckomässa så ville vi både ha en ganska tydlig liturgi med liksom tydliga rötter i allmänkyrkligheten. Ja. Men vi ville också ta på allvar, om man lite förenklar kanske skulle kunna säga, frikyrkans liturgiska bidrag till, med att alla får vara med och liksom komma med tilltal och
just det.
Yttra sig. Så vi hade dels en runda där man kunde dela någonting i början på gudstjänsten.
Ja.
Så den kunde bli väldigt spretig. Och under den del som normalt sett brukar kallas för kyrkans förbön då, mellan att vi går från predikan och det är över till nattvarden, däremellan brukar kyrkans förbön ligga. Så valde vi att ha en stund där man både högt eller tyst kunde be. Just den som ville i lokalen.
Just det.
Och det är ju precis som både vår lyssnare här säger och som du säger, att det kunde ju spreta. Alltså, oftast tyckte jag, alltså, som grund, 90% av gångerna, liksom.
Mm.
Bara jättehärligt och vackert.
Mm. Mm.
Liksom. Sen var det inte alltid någon sa något på delandet. Mm. Eller sådär. Men det var en väldigt fin grej att det fanns den här möjligheten. Och i perioder så blev det verkligen de här stunderna. Och inte minst minns jag med värme liksom, förbundsstunderna som ställen där man verkligen tillsammans fick bära upp församlingens liksom, böneämnen. Sådär. Och det blev en slags kultur där i församlingen. Några av oss kunde ju prata om det, för vi var ju med i kommuniteten och kunde prata om hur vi ville anordna de här gemensamma.
Mm.
Var ju en vettig praxis liksom, men det var inget tal om det. Så här måste vi göra. Men då sa vi så här, men vi försöker hålla oss väldigt kort. Alltså en mening räcker oftast.
Mm.
Gud behöver inte, vi behöver inte förklara för Gud hela situationen.
Mm. Mm.
Och vi behöver inte heller förklara för alla andra hela situationen, om det inte är något väldigt sådär.
Mm.
Så man kunde så här, istället för att berätta vad för slags sjukdom någon hade eller så kanske man bara, ja, men vi ber för en person som är sjuk.
Ja.
Amen. Sådär. Och den där kulturen tyckte jag funkade ganska bra. De flesta bar upp den, och det, folk som då kom utifrån så att säga till gudstjänsten fick ju liksom, vissa haka på den där och vissa körde ju sitt free race och körde mycket längre, och det gjorde ju vissa ökos ibland också. Sådär.
Ja.
Men det var liksom oftast inget problem. Och så fyllde alla, när den personen sa amen så visste man, nu var det slut, och så fyllde folk i med sitt amen. Liksom. Men hur upplevde du de stunderna, de åren du var här?
Ja, men jag upplevde det som du. Alltså det, 90% av fallen är väl, gångerna väldigt fina stunder liksom. Och det är också det där när man sätter någonting, när man sätter en kultur kring det.
Mm.
Det är ju lite lösare liksom, vad är en kultur, och det är inte riktigt på samma sätt så att man kan säga efteråt att nu blev det lite tokigt, vi gör inte så här. Det kan man göra lättare på ett annat sätt i andra liksom, i andra former så där. Men när det ändå en kultur sätter sig, så märker både de som kommer nya, märker ganska snabbt att det är så här vi gör här. Men också det att det är okej att göra, det är okej att göra annorlunda liksom.
Mm.
Sen kan jag också tycka att, och det är inte bara Oikosmässan, att när man gör det där över tid så märker jag några grejer. Nummer ett, det är nästan alltid samma personer som ber, som leder församlingen i bön. Nummer två, det är nästan alltid samma sak det beds om. Det behöver inte vara fel. Jag bara har lagt märke till att så har det ofta blivit i flera olika sammanhang som jag har varit del av. Liksom. Och det kan man ju fundera över. Om det är så, eller varför det blir så i så fall.
Mm. Nej, men jag tänker att det är inget problem. Alltså,
Nej, jag säger inte att det är problem. Jag säger att det är intressant att det blir så.
Precis.
Det kan bli ett problem när, om man tänker att, och uttrycker det som att, och nu säger jag inte att, något, att Oikos gjorde det eller så. Ja. Men att i vissa andra sammanhang så kan man uttrycka det som att man kan vara väldigt emot då det som man ser motsatsen. Fasta böner, skrivna böner, förberedda böner. Och så säger man att det ska vara spontant. Och så märker man efter ett tag att fast så spontant var det ju inte.
Nej, liksom. Nej, jag tänker mer i ett tillfälle för hela församlingen att få faktiskt dela med varandra.
Ja, men absolut. Sen tänker jag att utmaningen är ju också att be, alltså, och det tänker jag är en sak att lära, att vi behöver lära oss liturgiskt vad vi än befinner oss i, att det är kyrkans förbön.
Exakt.
Nu är det inte min, det är inte min stund med Jesus.
Nej.
Så.
Precis.
Och också lite den här kontexten av att nu är det förbön. Lite som du var inne på, att då vi körde ju också så i Oikos, hade ju också så i tidebönerna, och jag, min fru har ju fortsatt att ha det så också.
Mm.
Att vi har en stund av så att säga fri bön. Och det som är skönt att göra det i den kontexten, både av liturgin eller av tidebönen, är att man behöver inte börja bönen med åh Gud, du som är så här och så här och så här, du har gjort det här, precis. Och det här och det här,
man behöver inte linda in
underbar något, i råd och du är liksom alla Guds 99 namn.
Mm.
Utan man kan faktiskt bara säga vad det är vi ska be för allt det där andra finns på andra ställen i helheten liksom. Ja.
Precis. Nej, och det ska ju sägas, alltså dels var det, man kunde säga saker högt eller tyst, men det fanns också de här klassikerna från ungdomsgudstjänsterna, man skriva lappar eller tända ljus och sånt där. Så att det bads ju många fler böner där, och det, speciellt barnen blev involverade i de där andra bitarna väldigt mycket. Och det tyckte jag fyllde en väldigt stor funktion. Sen hände det ju då några gånger, för att tala om den här spretigheten, och det hände några gånger att det kom människor till den här gudstjänsten. Någon som bara helt enkelt inte kunde sluta prata.
Ja.
Sådär. Och fortsatte prata och be och be och be och be. Alltså väldigt långa, vi pratar minuter här. Inte liksom en minut heller. Utan
var det min favorit, den undervisande förbönen?
Ja, men det var lite undervisande, men det var framförallt bara ett flöde av tankar. Liksom.
Ja, just det. Ja. Just det.
Så till slut när den här personen började komma flera gånger då, så fick ju vi prata med den personen och säga att det här funkar inte riktigt. Och det kan ju, får man ju ha lite fingertoppskänsla med. Jag vet inte om vi hade det, men det får man ju försöka ha. Men en annan gång som jag minns, så kom det väldigt tydligt människor som bad för en väldigt tydlig typ av politik eller liksom politiskt beslut sådär, som inte handlade om liksom sånt som vi normalt sett har tagit tydliga ställningstagande till exempel gästfrihet och såna grejer då.
Just det.
Och där blev det lite snett då, för att det blev liksom, man trampade folk på tårna helt enkelt. Så där kände jag som präst då, som jag, och det är kanske på ett sätt lättare i vissa delar av kyrkan då, där prästen har ett tydligt ansvar för hela gudstjänsten, men då kände jag, men här får jag sätta ner foten, och så fick jag säga, nej men det där, det får du ta upp i din personliga bön liksom.
Ja, just det.
Det är ingenting vi tar här, men Gud hör ju självklart det du säger, men det är inte någonting vi tar i vår allmänna förbön och sådär. Och en annan gång så var det ett par som kom och ville vara profeter och be för alla om helande och sådana grejer. Och helt plötsligt bara, nu vill vi be för er här inne. Och så verkligen tog sig friheter och sa, nej men det får ni i sådana fall fråga om vi stannar kvar efter gudstjänsten i sådana fall.
För
det är inte heller den platsen vi har här just nu.
Nej, liksom. Precis.
Så några gånger så kväste jag anden då.
Ja.
Eller bara faktiskt styra upp lite grann. Och det där är ju, ja, men det handlar nog återigen om den här, jag säger inte att jag har den fingertoppskänslan, jag säger bara att man får söka efter den, att så här, när är det läget att låta det vara spretigt och vara lite så här, ja men här blir det lite tokigt, det är okej, okay, liksom. Precis. Och när är det faktiskt så att här behöver man nog i omsorg om andra framförallt liksom, sätta stopp för vissa spretigheter. Och det, jag tror inte man kan sätta en regel där, utan det handlar om, som du var inne på det här, om att bygga en god kultur där. Och det kan man prata om i en tydlig, regelbunden gudstjänstfirande gemenskap i alla fall.
Jo, men precis.
Att man kan väcka de frågorna.
Och där är ju verkligen också skillnaden. På ett sätt är det mer spännande att kunna göra det där i. De här mer lösa sammanslutningar eller bönemöten eller liksom gudstjänster. Där är det ju svårare att, där är det svårare att göra någonting sånt, liksom. Men, och sen är det också som du säger, att det svåra är ju Inte så här, ska vi välja att kväsa anden eller inte? Det är inte det jag menar. Ja. Det vill vi aldrig göra. Men det är också, det är en utmaning där också att veta. Jag tror både du och jag har varit med om att folk har sagt saker som man har tyckt varit svåra. Liksom.
Mm.
Men det har varit en väldig skillnad på. Och andra saker där, andra tillfällen där också människor har sagt saker som har varit utmanande eller svåra, men som har varit klockrena.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det är precis som du säger, att man kan inte göra en regel för så här gör vi eller så här gör vi inte. Däremot så kan jag också fundera ibland på, är söndagens gudstjänst alltid det enda stället för de sakerna?
Nej, men det är ju en, absolut.
Eller snarare, är det den enda tillfället för allt? Ibland så kan det bli så att allt ska in söndag förmiddag. Och där kan man ibland fundera på, är det verkligen vist och är det verkligen tanken? Liksom. Men det är en större fråga.
Så tänker jag mycket kring vissa frågor. Men om man tar lite tydligare bön för helande för en person. Eller liksom, om man pratar om det här lite mer klassiskt karismatiska.
Visst.
Så tänker jag att den bästa kontexten för det är kanske snarare i smågruppen eller liksom, inte i liksom söndagens gudstjänst på det sättet. Men jag säger inte att det aldrig kan förekomma på bra sätt där. Men jag tänker ju så. Liksom. Som överlag, 90% av gångerna, fantastiskt fin erfarenhet tycker jag att det har varit och funkat bättre än jag trodde.
Just det.
Liksom, mycket bättre än jag trodde. Ja.
Bra. Dogmatics. Hej. Tack för detta avsnitt. Jag har två frågor som känns brännande. Dels, varför inte ifrågasätta kyrkans dogmer? Spontant är väl de dogmer man håller för absolut heliga, det som man verkligen behöver titta närmare på. Och dels kan man ära Gud även på detta sätt. Man väljer att inte skänka 10 kronor till en tiggare.
Jag tror att kan man ära Gud även på det sättet man väljer att inte skänka.
Just det. Och
dels,
just
båda det. De här
kan man ära Gud
Olof
även
säger.
Om... Ja, precis. Just det. Precis. Två frågor utifrån förra avsnittet med vår vän Olof.
Precis. Och vi kan ju inte svara åt honom, vi kan bara svara vad vi tänker.
Vi kan svara vad vi tänker.
Mm, precis.
Det är ändå vi som har den här podden.
Jag tänker att vi kan ta tillfället i akt och prata lite om det här med dogmer och lära och sådär i kyrkan.
Ja, liksom. Absolut.
Ja. För det är ändå det handlar om lite här. Och så hoppar vi över den där frågan om man verkligen kan ära någon genom att inte skänka bort 10 kronor.
Ja, precis. Ja. Precis. Precis. Men det var ju utifrån Olof pratade lite där om ut... Alltså...
Urskiljningar. Varför ska man inte urskilja liksom dogmerna? Eller, han sa att man ifrågasätter aldrig dogmerna eller något sånt där, sa han. Liksom.
Ja, precis.
Och bara för att folk ska hänga med lite då, det är en språkförbistring här, för att ibland i kyrkans historia och tradition, och det spelar ingen roll vilken kyrka, alltså om vi kollar långt tillbaka, ja. Så används dogm och ordet lära synonymt, alltså att allt det som kyrkan lär är en dogm, liksom.
Ja.
Eller dogmer. Och sen senare med tiden så blir det liksom en tydligare skillnad, alltså kyrkan lär massa saker, och det kan skifta lite och man kan ändra så här, men så finns det några, nu pratar jag liksom västlig, romersk, katolsk kan man säga.
Ja.
Och här är inte jag någon expert liksom. men där kan man slår fast vissa saker, det här är några dogmer, det här har vi slått fast.
Precis.
Det här är så att säga, det finns många saker som är valbart för en katolik att tro så att säga. Det är, man kan tro det, man behöver inte tro det, det är liksom whatever liksom.
Precis.
Det kan vara bra, men det är inte ja, sådär. Men så finns det några saker som är så att säga, det här tror vi ändå som kyrka väldigt tydligt på, till exempel treenigheten är en sån grej.
Precis.
Liksom. Och om jag förstår, nu är inte jag någon expert på liksom hela historiska reformationen och sådana här grejer heller, men Luther, han har inte papper.
Inte papper.
Ja, vi hade gjort en urskiljning här innan så att hon får pilla med saker, liksom, men hon kan ju inte hålla på och prassla med papper i onödan. Nej, men jag är ingen expert på Luther och reformationen och sådär, va? Men om jag fattar saker rätt så är han ändå ganska kritisk till det sättet att dela upp det på. Alltså vi ska inte ha så mycket fastlagda dogmer som är ofelbara på det sättet mer än... Och samtidigt så kan man ju säga att det man gör sen i Augsburgska bekännelsen och sådär, är att försöka slå fast en lära som ska vara vägledande. Absolut. För kyrkan och ett centrum och sådär. Så återigen, det handlar väldigt mycket om vad man pratar om. Men jag tänker att vi kan prata om det både så här, absolut i den snäva formen av de här fastslagna grejerna som vissa delar av kyrkan har. Precis. Men vi kan också prata om det så här, men behöver kyrkan en officiell lära och ska man aldrig ifrågasätta den? Och,
just det, precis.
Ja, och så vidare.
Jag tänker att man kan ju börja med att, inte börja med att ursäkta, men lite så här, förstå vad, för det blir lite två olika frågor. Det Olof talar om, det är en sak. Där handlar det ju om att göra en urskiljning för det personliga livet. Mm. Alltså man kan jämföra det exempelvis med bibelläsning. Alltså när du och jag sitter med vår bibel och läser och ber Gud att på något vis tala till oss genom ordet. Och vi upplever att det här bibelordet talade så starkt till mig om rädsla. Så är det i urskiljningens rum eller paradigm, så är det Gud ville säga genom det bibelordet till mig just idag. Problemet blir om jag sen går och ställer mig i predikstolen och säger det här bibelordet handlar om rädsla.
Exakt.
När all annan exegetik eller forskning eller erfarenhet från kyrkan säger nej, men det här handlar om glädje. Det är det Jesus vill förmedla med det här bibelordet exempelvis, eller det han säger här. Och det är där Olof menar att i den ignatianska traditionen så det är inte verktyg som är till för att på det sättet utröna lära. Det finns det andra saker att göra. Det andra verktyg att göra det, andra rum eller andra kontexter att göra det i. Men det är inte det man är ute efter här. Det är den ena frågan som jag tror att Olof skulle säga. Det är det han menar.
Och det tänker jag är viktigt att säga. Alltså det handlar inte om att kyrkan inte kan vara självkritisk. Eller att man inte som kristen ska ställa frågor och vara kritisk till de här grejerna.
Exakt.
Men det handlar inte om att jag i den stunden, det är inte den praktiken man sysslar med just då. Liksom.
Exakt.
Och det var det du sa här, men jag ville bara betona det.
Exakt. Och sen är ju nästa fråga, liksom, kan man ifrågasätta kyrkans lära och dogmer?
Jag tycker han säger det bra här, vår skribent här. Han säger så här... Är det inte just de sakerna man håller som absolut heliga som man verkligen behöver titta närmare på? Jo.
Ja, men precis.
Exakt så.
Exakt.
Och jag tänker så här, någonstans får man börja så här, vad är då lärans eller dogmens uppgift? Om man liksom särskiljer den från till exempel gudstjänstfirandet eller sådär. Vad är liksom, och där kan ju olika kristna såklart säga olika saker. Men om man tänker så här, att dogmen är ett verktyg, liksom. Och det är tänkt att användas för att hjälpa oss att leva som kristna och fortsätta vara kyrka. Och med det sagt så handlar det om i sin tur då att ta vidare det som vi tror faktiskt Gud har visat oss i och med Jesus Kristus. Och det Jesus gjorde. Och det är ett sätt att hjälpa oss att fortsätta leva den rörelsen så att säga. Och använder vi den till andra saker, så är det här verktyget, då kan det bli fel. Liksom. Så att vi måste använda det på rätt sätt ändå. Och där tänker jag, en dog kan ju användas för att kväsa och tysta ner kritiska röster. Och speciellt då, och vi hittar hela tiden på så att säga, små dogmer i våra kyrkor. Det är både kulturellt, alltså, kulturellt men också så här, andra läror. Och liksom att man aldrig får ifrågasätta saker. Och då blir det ju fel använt av den här idén om att ha en lära.
Ja, men precis.
Men det betyder inte att vi inte ska ha några läror.
Precis.
Men vad ska vi ha dem till, liksom?
Visst.
Och vad skulle du svara på den frågan? Vad ska vi ha dem till?
Jag tycker att du sätter ord på det på ett jättebra sätt. Alltså, på ett sätt så är de verktyg, men de är också saker som hjälper oss att se och förstå. Alltså, de öppnar upp mysterierna för oss. När de begränsar mysterierna, då behöver vi fundera över giltighet och sådär.
Precis, men, alltså... Är det en gräns, så att säga?
Precis.
Alltså nu ska jag, det här måste jag säga om Gud.
Precis.
Och jag får inte ifrågasätta det här.
Precis.
Eller är det, jag har använt det här någon gång om Bibeln också tror jag, men är det en språngbräda? Så är det någonting jag kan använda för att kasta mig in i Gud, så att säga. In i utforskaren av Gud, in i kyrkans tro. Alltså, kan jag använda mig av treenighetsläran för att fördjupa min förståelse av Gud. Precis. Och min bön och mitt liksom såhär. Eller är det såhär, jag måste hålla med om hur man formulerar treenighetsläran på liksom, ja, när du nu var i Kalcedion eller när man började. Liksom.
Ja, alltså jag, ibland kan jag tänka lite som det klassiska C.S. Lewis-citatet. Mm. Att jag tror på Gud som jag tror på solen.
Mm.
Inte för att jag ser solen, utan för att jag på grund av solen genom den ser allt annat.
Mm.
Och så tänker jag också ibland kring dogmerna, att de hjälper mig att se. Alltså det är lite som att tända lampa eller en ficklampa i alla fall i ett mörkt rum.
Mm.
De hjälper mig att de ger mig en utsiktspunkt. De ger mig en horisont att se och förstå. Liksom. Sen är det också så, ska man, tänker jag, är viktigt ibland att ha med sig att alltså kyrkans dogmer eller vad kyrkan lär för mig, så handlar inte det om att jag måste förstå det.
Nej.
Alla gånger. Behöver jag alltid fatta varför folk har formulerat det på det här sättet? Och där kan jag märka, där drar ju jag, och jag vet inte om du är likadan, men där drar jag mer åt att inte ifrågasätta, men jag kanske dra mer åt att acceptera bara. Ja, men vad bra, då är det så kyrkan har sagt.
Mm.
Och det är så sjukt mycket smartare människor över så sjukt mycket längre tid än vad jag någonsin kommer att leva som har klurat på det här och formulerat de här grejerna. Då accepterar jag detta. Liksom.
Just det.
Och där blir de så att säga, det jag inte själv förstår, så länge det är inte någonting som så tydligt är liksom att kyrkan skulle ha en, vad det skulle kunna vara, en tydligt rasistisk dogm exempelvis om färgade människor eller vita människor, då kanske det hade varit någonting som också då mitt samvete hade sagt, det här kan jag inte ställa upp på.
Mm.
Men fram till dess så väljer jag hellre att böja knä för det och säga, jag fattar inte, förklara för mig.
Mm.
Så.
Och det, jag tänker, det, i alla fall det du säger där, att inte uppfinna hjulet på nytt hela tiden, det tycker Precis. Jag är en stor vikt med hela kyrkan och dogmer och tradition och sådär.
Visst.
Skulle varje människa vara utlämnad till att i sin individ
ja.
Söka i andliga erfarenheter och hela tiden utifrån det försöka formulera någonting vettigt om Gud Precis. Och livet och att vara människa, då skulle vi inte komma så långt. Men genom att samarbeta med de heliga alla tider, om vi får kalla dem så då, som faktiskt har tagit beslut, funderat tillsammans, bett och liksom urskilt, så behöver vi inte börja om från noll. Så Exakt. Det är liksom på ett sätt, för att svara på frågan vad dogmen är till för, det är för att Precis. Hjälpa oss att inte behöva leva isolering i vår andlighet, utan faktiskt dela med varandra de här grejerna då.
Kan man ju bara, för att avbryta och lägga till där, att så tänker jag, så funkar mänskligheten.
Ja.
Alltså varje människa som föds behöver inte lära sig att göra eld. Liksom, vi har elektricitet, vi har kommit så långt med så många olika saker att varje generation behöver inte börja om från början. Däremot behöver ju varje generation återerövra. Alltså, vad var det viktiga med det här? Nu igen?
Precis, och varje generation behöver inte göra samma misstag. Jag behöver Exakt. Inte elda ner mitt hus för att veta att det är bra att vakta liksom.
Exakt.
Elden och så vidare. Och det är väl dogmens andra då, att kyrkan, när man säger så här, men Jesus är sann Gud och sann människa till exempel.
Ja.
Liksom, så är ju inte det ett sätt att så här försöka säga, liksom, nu kan vi säga allting som är viktigt att säga om Gud. Mm. Eller exakt hur det där förhåller sig till varandra. Utan Precis. Det att säga, nej men om vi glömmer bort det ena av de här två.
Precis.
Då har vi märkt att vi går vilse i vår tro. Alltså då hamnar vi fel.
Ja.
Men trots att vi inte vet hur vi ska få ihop det här, så håller vi båda de här sakerna för sanna. Liksom.
Precis.
Och det hjälper oss att guida oss framåt.
Precis.
Så det betyder inte heller då att så här. Nej men det hjälper. Vi pausar. Jag klipper det. Ja. Vad skulle jag säga? Jo, man skulle kunna säga så här då. Att Bibeln å sin sida, den kan ju innehålla vissa dogmer, eller så vi plockar många av våra dogmer ur Bibeln. Och som lutheran då, så tänker man ju att alla dogmer ska ha sin grund i bibeltexten. Ja, liksom, ja. Sådär. Även om det skiljer, alltså det är inte sant att det är så det funkar i alla lutherska kyrkor. Men liksom, det är så man ändå tänker.
Ja.
Och det var det som var liksom Luthers del av hans kritik mot katolska kyrkan. Var att såhär, vi har hittat på massa saker som inte har sin grund här, så tyckte Precis. Han i alla fall då. Liksom, så de kan vi strunta i. Liksom. Eller Precis. De är inte så viktiga. Liksom. De kanske är goda, men de är inte viktiga. Men det är på ett sätt att säga så här, men Bibeln är ju inte skriven som en serie dogmer, även om man kan plocka ut dogmer ur den så att säga, eller saker, eller läror ur den. Utan framförallt så kommer ju Bibeln även lagtexterna, eller de här liksom mer teologiska liksom, ställningstagarna som texten gör, kommer ju i formen av berättelser. Och det var vi inne på i våra bibelavsnitt här.
Ja.
Och då skulle man kunna säga att läran eller dogmerna, det skulle man kunna se som tumregler, alltså, eller tolkningsnycklar. Mm. Alltså hjälp för oss att förstå berättelsen. Men det är fortfarande så att Bibelns berättelser, att leva i den berättelsen och att fira gudstjänst till exempel, leva i praktiken och allt det, det är det primära. Precis. Dogmerna hjälper oss att göra detta och fördjupa det och liksom leva i växelverkan med det där. Liksom. Men och nu vet jag inte om jag håller med mig själv här. Men man skulle ju, man skulle ju kunna säga så här då. Att det här håller jag med om. Alltså, dogmerna är inte målet för vår tro. Alltså, nej, det är inte såhär, när vi lever upp till att vi tror på allting som dogmerna formulerar, då har jag kommit hem. Precis. Tvärtom, målet är Gud som på ett sätt är mer än dogmerna. Eller i alla fall, och bortanför kan leda fel, men jag tänker ändå bortanför dogmerna, eller mer än dogmerna. Liksom. Och viktigare än kyrkans dogmer är på ett sätt kyrkans liv då. Det här jag inte vet om jag formulerar mig rätt här nu. Alltså hennes gudstjänst och andakt och liv, det är det viktigaste, det primära. Det är inte att dogmerna inte behövs, men det är det viktiga. Och dogmerna ska hjälpa oss till det livet på något sätt. Liksom. Dogmer kan ju riskera, om man säger att det är det primära, att bli att kyrkan är en intellektuell övning, att lura sig själv. Så att
ja,
säga,
men exakt. Ja. Exakt.
Och det är ju ganska, det tror jag inte leder någonstans bra, oavsett hur rätt formulerad man nu skulle kunna vara. Liksom.
Är det ute efter den klassiska Rob Bell-liknelsen?
Vilken då?
Han säger så här, ändå så kan man se tron som en tegelmur.
Uh-huh.
Där varje dogm är de här tegelsten. Och så bygger man på den och så bygger man på den och så bygger man på.
Ja, just det, och så faller liksom en av dem, så faller alltihopa.
Precis, plockar man ut en, Adam och Eva var inte historiska personer, så är det lika, då trillar liksom hela tron. Alltså då dog inte Jesus på korset. Liksom. Eller så säger han, eller så ser vi dogmerna som fjädrar i en studsmatta. De kan man också ta ut och titta på, man kan böja på dem och se hur de fungerar och sådär. Men de är inte poängen. Poängen med en studsmatta är att vi ska kunna hoppa på den.
Ja, just det.
Och inbjuda andra att hoppa på studsmattan.
Ja. Jag vet inte om det är det jag är ute efter, men för jag ibland försvinner jag i de här abstrakta bilderna. Bara, ja, det är väl bra att hoppa på en studsmatta, men vad det är med min kyrka? Okej. Okay. Så vilket beslut ska kyrkomötet ta?
I det så skulle det ju då vara just kyrkans liv, lärjungaskapet, bönen, gudstjänsten.
Ja.
Det är att hoppa studsmattan.
Exakt.
Liksom. Exakt. Inte att vakta en mur.
Nej,
liksom. Att den så att den trillar eller inte. Jag tänker också sådär att på ett sätt så finns redan allt i det som gavs till apostlarna. Jag tänker ju också att Jesus både gav och den helige ande sen både så att säga gav oss saker i skrift, evangelierna och breven och allt det där, där fanns anden med i den liksom. Men även som Johannes skriver att Jesus gjorde så mycket mer, och skulle man beskriva allt det så skulle det inte få plats i hela världens bibliotek, skulle inte kunna rymma alla de böckerna som då skulle behöva skrivas. Och inte minst när vi går förbi där bibelberättelserna slutar i apostlagärningarna och kommer in på de här kyrkomötena och sådär, att där finns också en tro att anden fortsätter att leda kyrkan. Men där finns ju också den här tanken på att även om allting gavs från Jesus till apostlarna, där finns allt som behövs finns där. Så är vissa saker har liksom blommat upp redan. De kan vi redan se. Vissa saker finns som frön. Och de kommer och de blommar upp 100 år senare. Eller 300 år senare som treenigheten. Vad det nu är, inkarnationen. Liksom, det fördjupas och det helt plötsligt så växer upp än mer. Och där finns det någonting som inte är statiskt vad det gäller dogmerna. Så att säga. Det finns fortfarande saker att utforska, att upptäcka och att formulera. Och där skiljer sig lite, liksom, lite traditionen åt. Men det är ju såna här klassiska, några klassiska dogmerna som var ganska sent på det. Exempelvis i romersk-katolska kyrkan med Jungfru Marias upptagning till himlen.
Ja, just det, blir att hon inte dör som man klassiskt
dör. Precis, hon precis. Dör, men hon tas upp med hela kroppen till himlen. Mm. Liksom. Mm. Och då är det så här, om man ska hårdra det så säger liksom katolikerna att det här är inga tokigheter. Mm. Det här läran fanns från början, men det är först nu som vi så att säga dogmatiserar det och säger det här är viktigt för de troende att tro på. Mm. Sådär. Protestanterna då, du hör att jag hårdrar det, de säger nej, men det här finns inte i Bibeln, så därför så är det inte sant. Och de ortodoxa, de säger det är klart att det fanns från början. Varför dogmatiserar ni det? Ni är helt muppiga. Alltså mellanvägen är ju självklart att vi har ju alltid firat det här i vår liturgi sedan 300-talet. Mm. Så att därför vet vi att det är sant. Mm. Men vi har inget behov av att dogmatisera det som ni gör. Mm. Sen var du inne på det också just med dogmen att det finns också där någon typ av ordning eller hierarki. Liksom. För inte vad man behöver omfatta eller vad man behöver tro på, utan vad som är mer eller mindre viktigt. Mm. Liksom.
Precis.
Och det kan ibland då, det kan ibland hjälpa en om man upplever att kyrkan har liksom ett paket med dogmer som du säger, det här är du måste äta upp hela kakan liksom, annars är du inte kristen. Mm. Och det är inte riktigt så det fungerar, att vissa saker är viktigare än andra och vissa saker, treenigheten, inkarnationen, det behöver du, den kakan behöver du äta liksom, mer eller mindre. Sen finns det andra dogmer där du faktiskt kan smaka lite.
Man behöver inte
lägga så supermycket energi på åt varken eller om det här är superviktigt liksom, omfamna.
Mm. Och där kanske vi skiljer oss åt lite, men jag skulle säga att du kan absolut vara så att säga med i kyrkan och på det sättet kristen alltså, och ha problem med inkarnationen. Men kyrkan tror på den.
Ja, absolut.
Och där kan man ju, beroende på hur pietistisk man är, liksom, för att det tror jag, man kommer från ett arv där man själv måste omhulda alla.
Absolut.
Men att tänka så här, nej, men kyrkan tror på att Gud blev människa i Kristus. Och det är viktigt att vi håller att kyrkan håller det för sant.
Ja, absolut.
Jag själv, jag vet det skön om jag kan köpa det.
Liksom. Ja, men absolut.
Men du kan vara med i kyrkan och fortsätta utforska detta.
Ja, liksom. Ja.
Men om att gå därifrån dock, att säga så här, nej men jag kan inte köpa det här, så jag tycker jag arbetar för att kyrkan ska släppa det här helt och hållet.
Ja.
Det kan man inte göra med vissa saker, för då slutar kyrkan på kyrka så att säga. Men att man i andra frågor kan säga, nej men här har vi nog gått fel i historien. Och precis. Säga att nej, men vi behöver så att säga reformera oss då, om man ska använda det ordet. Och där är jag återigen då, beroende på sammanhang och vad det är för frågor och sådär.
Ja, men, och jag håller med, och det är lite jag försökte få fram med äta eller smaka av.
Mm.
Alltså det finns någonting i så här, du kommer själv inte att fatta, eller att det blir väldigt svårt att finnas med i att fullt ut ta del av det kyrkan lär och gör, om du inte på något vis i alla fall kan förstå att vi tror på det här. Sen är det en gång sak, vad innebär det att jag tror?
Precis.
Kontra
precis.
Vi tror, och det är det jag håller med om. Sen tänker jag också att man ska också ha respekt för dem som säger jag kan inte tro på detta.
Mm.
Får jag vara med ändå?
Mm.
Ja, men du aktivt faktiskt inte upplever att du kan tro på det här, då är jag inte helt säker på, alltså, vad betyder det då att vara med?
Mm.
Får du komma på våra grejer? Ja, självklart.
Mm.
Men känner du själv att du kan ta del av detta, som där vi faktiskt säger att det är det här vi tror på. Mm. Vi kommer att undervisa om detta, vi kommer att prata om detta. Känns det bekvämt för dig? Kan du med gott samvete gå in i detta?
Mm.
Och kan man inte det, då tycker jag man ska fundera ett varv till.
Mm.
Har du någon favoritdogm då?
Ja, inkarnationen är väl, om man nu ska vara så här, from.
Är det sista... Tredje Tobias tipsar för dagen.
Inkarnationen. Ja, men den, jag tycker den, det är liksom där blir, för mig blir kristendomen, där blir den, med inkarnationen gör kristendomen inte en idé bland
nej,
andra.
Precis, liksom. Precis.
har det hänt så har universum blivit en annorlunda plats på grund av det.
Precis.
Och har det inte hänt så är det kanske en vacker idé och kan vara kul. Men, liksom. Men den är för mig väldigt så avgörande att Gud faktiskt tog plats i Kristus liksom, i vår värld. Jag tänker dock att det förändras så här, men det är också så att om man tänker mer personligt och personligt, alltså att få utveckla sig i sin tro och sin livsvandring och så här, så tänker jag det är jätteviktigt att tillåta sig att tvivla, att ställa kritiska frågor kring varför jag tror som jag tror, att inte vara säker på att jag måste komma fram till rätt svar innan jag ställer frågorna och sådana här grejer. För allt annat tänker jag liksom kan leda väldigt fel. Liksom.
Absolut.
Så med allt det vi säger så att kyrkan liksom måste vakta sina vissa saker och att det är viktigt att tänka. Det spelar roll vilken syn vi har på Gud. Liksom.
Mm.
Så samtidigt så är det så att du måste samtidigt få liksom ifrågasätta och fundera och brottas med de här grejerna. Och det som är spännande tycker jag när man läser kyrkohistoria och läser teologer som varit med och format vilka läror eller sådana grejer som vi har i kyrkan, så är det precis det här de gör. De tvivlar och funderar och brottas och sådär. Och så där är man i gott sällskap så att säga. Men det kan ju också vara så att dogmer som vi var inne på i början används på ett sätt som är så här, nej men det här är ingen idé vi pratar om för det är redan bestämt. Det här är ingen idé vi brottas med för det är redan bestämt. Det finns någon slags idé eller sanning där som absolut på ett sätt liksom. Och samtidigt, nej men det är jätteviktigt för att vi måste hela tiden fortsätta den här vandringen, att fortsätta fundera på hur är vi kyrka, liksom, hur är vi kristna och hur förhåller jag mig till detta. Liksom. Och som du sa innan så tänker jag, nej men det är inte alla frågor jag behöver göra det med. Och för vissa av oss så är det knappt några frågor liksom, som man behöver brotta sig mycket med. Men att det för andra är jättemånga frågor.
Precis.
Och det får man göra.
Liksom. Precis.
Inom kyrkans ramar. Man behöver inte lämna kyrkan för att göra det. Så att säga.
Nej, verkligen inte.
Ja. Och det tänker jag är viktigt att säga.
Oja. Och jag tänker att det är också viktigt där som du var inne på. Alltså, vad är relationen mellan att kyrkan tror på det här och jag tror på det här? Och där kan det ibland vara... Alltså, det tror jag att vi kan möta det och reagera på det olika, men jag kan många gånger uppskatta att kyrkan står fast vid det här.
Så här.
Fast det låter jättekonstigt. Ja, fast vi tror på det här. Och sen kan man ha ett djupt sökande eller ifrågasättande. Eller, alltså, hur ska vi förstå det här som vi som kyrkan tror?
Exakt.
Hur ska vi fatta det som... Alltså klassiska faith seeking understanding. Och det är ju någonstans, det handlar inte bara om att lite så här lättvindigt säga vi fattar inte varför de formulerade sig så på 300-talet. Måste vi köpa allt deras, det hela deras kosmologi, hela deras metafysik. Det ligger alltid en filosofi bakom. Liksom. Det är på något vis en del av det, men den andra delen kan vara mycket, mycket djupare och mycket svårare att faktiskt säga, nej men vi vet inte riktigt varför vi tror det här. Vi vet att kyrkan tror det, men vi håller på och funderar över vad det här betyder eller hur vi ska tolka eller hur vi ska förstå det. Här tror jag att du och jag har samma erfarenhet, inte minst från möten i kloster. Att man har suttit i sådana gemenskaper som ber 7-4 gånger om dagen och firar mässa hela tiden och liksom verkligen lever kyrkans tro. Och liksom mellan, man sitter där på en jättefin, vacker frombön med böner ur kyrkans tradition och ifrån Bibeln. Och sen sätter man sig och fikar och det kan vara liksom, man kan ibland nästan studsa till. Vad är det vi säger? Vad är det de sitter och säger? Säger de inte emot det vi precis bad här nu? Hur får de ihop det här? Och så har man ett väldigt djupt och öppet och fritt samtal. Och sen så ringer klockan och så sätter man sig och ber igen. Och det är inte bara det att det finns i kloster. Men där har det blivit tydligt för mig. Den attityden av att både kunna leva i kyrkans tro, acceptera på ett sätt så här tror kyrkan och samtidigt ha en djup längtan att förstå där man inte förstår. Liksom.
Sen måste vi också skilja på, tänker jag, att säga så här, men Gud är allsmäktig. Vi säger att det är en dogm nu då, eller lära. Liksom. Ja. Men då måste vi också, att då skulle någon kunna använda det. Ja, men vadå, du tror inte Gud är allsmäktig, så som jag definierar allsmäktighet, alltså är du inte kristen, så att säga. Nej, så funkar inte dogmerna.
Precis.
Men vad innebär det, som du var inne på, vad innebär det att Gud är allsmäktig?
Ja.
Och då tänker jag så här, är Gud allsmäktig som luften är allsmäktig?
Mm.
Den ges oss alla utan undantag liksom, och den är gratis än så länge. Och liksom, och behöver den för att leva, för utan den så dör vi. Så på ett sätt så är luften helt allsmäktig, men den är inte förtryckande allsmäktig, så att säga. Eller är Gud allsmäktig som man tänkte sig i vissa delar på, som är motreaktion på upplysningstiden, att Gud är den här stora mekaniken eller som liksom har finjusterat universum och styr varenda liten detalj som liksom, och varje sak som händer är Guds mening, är Guds vilja. Det är ju något annan typ av allsmäktighet, så att säga. Eller är Gud allsmäktig som en kung var på 1200-talet, som, alltså det är den som har högst makt i riket, det är ingen annan som kan bestämma mer än den här kungen. Men det betyder inte att allting som händer inom kungariket är den kungens vilja. Liksom. Och det där, det är ju ett utforskande av dogmen, så att säga, eller läran.
Precis.
Så att säga. Och sen så tänker jag att i grunden så handlar det också om att rätt tro, alltså det spelar roll vad vi tror om Gud.
Absolut.
För vilken gud är vi tillber? Tillber vi en gud som tycker att vi ska mörda folk?
Precis.
Eller hata homosexuella?
Precis.
Eller flyga ett plan in i en byggnad? Eller
precis.
Åka på korståg eller whatever liksom. Eller gör vi inte det?
Mm.
Och där måste vi börja prata dogmer
liksom. Ja.
För vad slags gud är det vi tillber? För annars kan vi inte leva tillsammans.
Jo, men och där tänker jag, förlåt, säg klart, jag avbryter.
Nej, men det är viktigt, det spelar roll vilken typ av tro vi har. Jag tror att jag var klar.
Ja, men det tänker jag också så här, ibland så kan vi få uppfattningen om att vi kan välja vad som är sant.
Mm.
Alltså saker och ting blir sanna för att vi väljer att de är sanna. Nu börjar jag tro på det här och då blir det sant, men det var inte sant igår.
Mm.
Och där tänker jag också, det här gör det bara ännu svårare för mig, och samtidigt så är det någonting som gör det ännu mer spännande. Att är det sant så är det sant.
Mm.
Och då är det faktiskt skitsamma vad jag tror om det. Alltså är det sant så är det sant.
Mm.
Och än en gång, det gör det mycket mer allvarligt, men det är samtidigt det som gör då när exempelvis kyrkan i de här stora striderna som vi inte ska gå in på nu, men runt 300-talet, Arianus exempelvis, alltså är sann gud och sann människa.
Ja.
Det är så viktigt att komma ihåg där att för de människorna och också för oss, det spelar roll. Inte bara för att man ska få ihop det intellektuellt, utan är inte Gud både sann gud och sann människa? Är inte Jesus både sann gud och sann människa? Då kan vi inte bli frälsta. Då var det inte det som hände. För det är bara Gud som kan frälsa oss, så att säga.
Mm.
Och det där är också så att jag tänker att det där är något också viktigt att ha med sig i. Är det sant så är det sant. Och precis som du säger, det spelar faktiskt roll. Det kan bli lätt sådär, men det är skitsamma. Och det finns mycket sånt i kyrkans historia och på kyrkomöten som man känner, ja, fast fast längden på skägg liksom. Är det verkligen så viktigt att vi liksom behöver döda varandra över detta?
Mm. Sista grejen jag tänker på, om jag inte behöver tänka på något mer, det är det här att vi lätt lura varandra, eller sig själv också i vårt samhälle, att man är neutral.
Ja, men
alltså, att om inte jag har en dogm som står över mig eller en kyrklig lära, så är jag fri.
Precis.
Jag är en fri människa, jag är inte kristen, så att jag kan tänka fritt. Liksom.
Precis.
Och så ser man inte alla krafter och makter i världen som påverkar en subtilt.
Precis.
Alltså kulturella grejer, kulturella glasögon, alltså marknaden,
ja, exakt.
Begären, liksom, exakt. Allt det där som liksom finns i vår värld. Så kyrkan är på ett sätt ärligare i det, att vi försöker faktiskt säga vad det är som ska påverka oss. Liksom.
Precis.
Medan då det finns massa saker som lurar mig, att jag är fri om jag är i min ensamhet, om jag är mig fri från kyrkans lära och sådär, så är jag friare.
Exakt.
Att upptäcka vad som helst.
Exakt.
Men egentligen så är man ju inte det, man är lika bunden. Och det är man ju, människor som är i kyrkan är också bundna av de här sakerna, eller
precis.
Fast i de här grejerna. Men vi har också valt aktivt att några andra saker ska ska vara med och forma oss.
Liksom. Ja, men exakt. Mm. Och det är där som är, och det där tänker jag i relation till, men både dogmer, men även en ren mycket, alltså en personligt sådär, att när man själv söker eller brottas med de här frågorna, att just vara medveten om det. Det finns en massa saker jag gör och så att säga tror på som jag själv inte kan bevisa.
Mm.
Och det är lätt att då, att när det kommer till tro eller kristen tro eller kyrka, då blir det någonting som jag kan ha det på avstånd, och det är viktigt att jag kan inte tro på det. Men du gör redan det. Alla tror på en massa saker.
Mm.
Och för andra, just det här inställningen eller en inre hållning av ärlighet. Liksom. Jag tänker både ärlighet och ödmjukhet. Att parera de två. Att vara ärlig mot sig själv och säga, nej, men jag har problem med det här. Jag tycker det här är svårt.
Mm.
Eller jag har inte samvete att kunna backa detta. Ställa mig bakom det här. Jag klarar det inte, så att säga. Men samtidigt en ödmjukhet inför att jag är inte bäst, störst, smartast, vackrast. Jag har inte tänkt längst. Och vissa saker kanske jag också här kan, i alla fall under tiden jag söker, böja mig inför. Acceptera på något vis och säga okej. Okay. Jag testar detta. Andra som är smartare över längre tid har funderat över det här. Ja.
I love gold! The look of it, the taste of it, the smell of it.
Utan den helige ande blir heligheten en abstraktion. I varje fall oåtkomlig. Och utan helgonen blir allt tal om den helige ande obegripligt.
Mm.
Heliga platser och liv formas genom medvetna val.
Det kan vara Petter Halldorf. Ja, det kan där vara doften av helgon, eller?
Där satt den!
Eller ande och, vad heter den?
Doft av helgon.
Ja, precis. Det är en riktigt bra bok. Alltså en av de bästa han skrivit.
Jag håller på och läser den igen.
Ja.
För den är så snuskigt bra.
Ja, det är riktigt bra.
Sånt citatmaskin är den.
Ja, det är riktigt bra. Kära vänner, vi har spännande saker på gång i podden. Vi tar det som det kommer.
Vi har faktiskt spännande saker.
Ja, det har vi. Vi har riktigt, alltså, på spännande riktigt, saker på
riktigt. Ja. Vi har typ i alla fall, vi har ju typ 2-3 gäster klara som är superspännande.
Ja, verkligen.
Och så har vi i alla fall typ 2 avsnitt till som också kan bli jättespännande.
Precis. Och vi tror att vi hinner klämma in ett avsnitt till innan jul.
Ja, men det tror vi. Vi hoppas det i alla fall.
Vill du hälsa till någon?
Får man hälsa?
Ja.
Jag skulle vilja hälsa till den där Sting.
Ja. Hej Sting. Hej Sting. Vad hände i slaget vid Hastings?
Slaget vid Hastings. Var det inte där den här muren där i 1066 eller vad det var?
Berlin.
Du, jag borde så starta en historiepodd. Alternativ historieskrivning. Slaget vid Hastings. Det var ju Napoleon som dog vid Berlinmuren, var det inte det?
Det där föll 89. Och påven Benediktus var det.
Påven Benediktus var det. Ja, så är det.
Hej då.
Hej då. Dogmatics.